Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna till Allt om bilars podcast. Jag kör ju lite intervjuer och jag som intervjuar heter Jan-Erik Berggren. Idag har vi en väldigt exklusiv gäst får jag säga. Och det är med stor glädje jag kan hälsa Mattias Ekström välkommen. En världsmästare. Och det var ju ett tag sedan vi har en världsmästare i bilsport i Sverige. Så Mattias, välkommen till podden.
Ja, tack så mycket.
Du, innan vi drar igång med min obligatoriska faktaruta så är det ju så att du sitter i en bil och kör. Och för några veckor sedan så intervjuade jag Mikaela Olin-Kotolinski som också satt i en bil. De här Audi-gänget, de ger er aldrig ledigt eller?
Nej, jag tycker att det är ganska kul att vara ute och jobba med. Så det är aldrig något jag känner att jag lider av. Liksom. Jag tycker att det är kul att både köra racerbil och jobba i stora lager. Ja. Det är ju så, liksom, alla har något jobb i livet. Jag känner väl att mitt jobb har väl blivit, kan man säga, lite annorlunda mot vad man kanske trodde när man började som racerförare. För det är ju, jag menar, många ser när man kör tävling på söndagar, men sen blir det ju sådana dagar som idag. När man ska åka iväg och testa med bil och göra någonting annat. Och det är inte så många som får reda på det. Så att, jag tycker att livet är rätt spännande som racerförare.
Och då är det ingenting emot att sitta på en motorväg i Tyskland i en Golf som det var i det
här fallet? Nej, jag har utåkt lite hyrbil nu. Jag fick en Golf. Så att, nu börjar ju tjejen här som pratar i navigatorn säga att det är bilkö. Och det är ett vanligt fenomen i det här landet.
Ja. Hon får med i podden hon också. Du, vi börjar lite med faktarutan. Namnet har vi redan klarat av, Mattias Ekström. Men ålder?
Jag är född 78 fortfarande. Och om jag räknar rätt så är jag väl 38 år och några månader.
Ja, får man räkna själv där. Och var bor du någonstans?
Jag bor i Elmau i Österrike.
Ja, bilar är en fråga. Har du en eller flera? Och vad har du?
Jag har, om vi tar hela vagnparken kan ju vara lite rolig. Jag har en Q7 som tjänstebil. Och sen har jag en, ska vi säga, en bil som har lite praktiska saker som ska utföras. En multivan från folkvagn. Och sen har ju familjen, eller min son, eller jag är stor som ägare, men en Audi A1 Quattro. De gjorde några sådana limited edition, 333 stycken, och tyckte jag var lite kul. Så jag köpte en sån och mer eller mindre gav den till min son. Så han fyllde ju samma år som bilen var producerad, och det tyckte jag kunde vara lite kul. Så det är de tre bilarna som finns i familjens vagnpark.
Och men det är inte så att du köper på dig gamla tävlingsbilar som du har haft eller har någon relation till? Vissa reseförare gör ju sånt.
Nej, jag har väl haft tanken någon gång, men jag har så svårt att se när jag ska hinna med allt bara. Jag tycker jag är så fullt upp att leva i nuet. Och, jag menar, visst, de här racerbilarna jag har kört av genom åren, hade man haft alla dem hemma i garaget så hade man ju haft något att göra. Men just nu så tycker jag att det är minst lika kul att bara titta på en film när jag tävlar med dem. Så jag känner inte så stort behov att börja köra med dem igen. Det är dels för att jag vet hur mycket arbete det kräver att hålla liv i gamla racerbilar. Och sen är det också så att prestandan på dem från dag ett tills idag har ju förändrats kraftigt. Jag tror inte jag skulle tycka att det var så spännande att köra heller. Man blir ju ganska bortskämd när man får vara med i utvecklingen framåt hela tiden.
Den här gamla STCC Forden som du började med i den serien.
Ja, de här Ford Mondeo-bilarna där med V6. Visst, det var skönt ljud, men det var väl i stort sett ända det var. De var ju ganska sköra bilar och växellådor och motor och alla sådana där saker. Fick man ju vara glad att de höll även då när man försökte att ge dem toppvård. Så jag tror att alla de där gamla historiska bilarna är ju fantastiska på sitt sätt. Men jag känner, idag så har jag ingen drivkraft att lägga ner Q2, ska man säga, form och få någonting sånt att fungera. Men vem vet, det kanske ändrar sig.
Ja, efter karriären kanske. Det är ju rätt så vanligt som sagt. Men du, vi har lite andra frågor här. Självkörande eller taxi? Vilket föredrar du?
Ja, jag älskar ju att köra själv. Och taxi kan jag säga att det har jag nästan det sker nästan inte i mitt liv längre. Ja, någon gång ibland så kan det bli en Uber. För jag tycker att de har ju faktiskt lite bättre koll på sina förare. Jag blir är så dålig att åka med. Jag blir så åksjuk och tycker att det är tråkigt. Så att, ja, taxi. Inte typisk taxi om jag säger en bil som är helt slut. Och kör jag hellre själv eller hitta på något annat sätt att flytta mig fram.
Mm. Men självkörande var de här självkörande bilarna som ju är på gång allt mer.
Ja, jag har ingen större attraktivitet till det.
Okay.
Men jag känner just nu att jag har ingen jättelust för att
men du har åkt med eller?
Av någon dator än.
Du har åkt med eller?
Jag har aldrig, nej, jag har blivit tillfrågad tre gånger att åka med i de där självkörande bilarna. Men jag har ju sagt att jag kan ju bjuda den där självkörande bilen på en kurs någon gång så att han vet hur han ska köra. För skulle man kunna krona sin egen körstil, det vill säga om jag kunde köra att han kunde förstå hur jag kör, så kan jag tycka att det skulle vara lite roligt. Men
det kommer nog.
Man kommer så långt än.
Ja, det kommer
ja, det är faktiskt. Klart det kommer. Ja.
Jag kan nog programmera den här datorn för att, som kör som det. Det finns ju en uppvisning som just Audi gjorde på Hockenheim tror jag va? När de styrde runt
en bil. Jag var där.
Den körde väl rätt
de
snabbt
frågade om jag ville åka med det så att jag klarar mig bra ändå.
Ja, men visst gick det rätt fort runt ändå? Den höll
ja,
hyggligt.
Bilen går ju fort och allting. Så att, nej, det var absolut inga problem om man säger att det inte en kan. Det är klart en kan, men jag menar för mig så är ju bilkörning var det kombinerat med frihet, glädje och kunna någonting själv. Och jag förstår ju att det är många andra som har kanske önskan och behov och inte själv vill köra där. För att förstås. För mig, jag drömmer inte om självkörande bilar.
Nej. Ja, om vi kommer in på lite annat här då. Backkamera eller backspegel?
Ja, jag måste ju säga att jag tror inte jag har någon bil som inte har backkamera längre.
Nej.
Så att jag säger backkamera.
Ja. Ferrari eller Lamborghini, vilket skulle du välja? De har ju lite
Ferrari
olika...
eller Lamborghini?
Mm, de har ja, olika stuk på varumärken.
Ja, konstigt nog har jag aldrig varit ett Ferrari-fan. Och egentligen inte någon direkt Lamborghini-fan heller. Men om jag var tvungen att välja, om du sa att du får välja en av bilarna så får du en av mig. Då ska jag ta en Lamborghini. Ja. Alla andra tycker att Ferrari är så coolt. Och jag vet inte, jag skulle hellre ha en Lamborghini Huracan tror jag den heter.
Ja, precis. Huracan. Ja, ditt bästa bilminne.
Bästa bilminne? Ja.
Det kan ju vara i tävlingssammanhang eller utanför. Eller?
Nej, jag tror att jag har upplevt så mycket på racerbanorna och fått kombinera bilkörning med glädje på det sättet. Men det blir lite orättvist för att jämföra det där. Men jag tror nog en av mitt bästa bilminne det var när jag var DTM-mästare 2004 och jag fick en sån här lånebil utav Audi som present som jag fick använda några år. Då hade jag en Audi RS4 och det var första generationen Audi RS4 V6 biturbo och den bilen den kommer jag minnas till resten av mitt liv för det var jag var ung, jag var lite vild, jag hade liksom den drömleksaken och drömbilen då. Och det är nog faktiskt det starkaste bilminnet i mitt liv.
Mm. Ja, bästa musiken i bilen ifall du lyssnar på musik?
Bästa musiken? Ja, jag tycker att musik är kul men jag har alltid varit lite dålig på det för jag engagerar för lite tid. Men jag märker ju nu att det här med Spotify har ju förändrat mitt liv enormt. Så att nu finns det ju, jag försöker ha någon spellista för vilken typ av mod jag är i. Om jag bara myser och, eller om jag åker lite fortare så anpassar jag mig lite. Men jag tycker att jag blir lite mainstream-människa och följer det som människor gör. Men sen har jag min gamla goda låtar med Bryan Adams och sånt här. Hur gammal mod man än får låta. Men jag tycker att det är kul att lyssna på gammal sån musik som jag lyssnade på när jag var ung också.
Mm.
Så att...
Men du har
alltså
ja, du har en spellista
lat,
för lite snabbt.
Radio.
Okay.
Ja. När jag är lat då blir det radio mainstream. Om jag har tid att engagera mig då tar jag gärna och spelar mina gamla favoriter. Så de flesta låtarna har jag knyter jag ihop med någon händelse i mitt liv.
Mm. Så du har alltså en spellista för lite snabbare svängar.
Jajamän, jajamän. Och när jag ska bli glad. Ja, ibland är man lite nere så här, det är något som inte går som man vill. Och då får man spela lista så man är lite glad. Det tycker jag är kul.
Du,
tycker om att lura mig själv.
Ja, det är bra. Nu måste man ju säga att du har varit glad en hel vecka, va? Minst. Efter den här fantastiska VM-serien.
Ja, jag är fortfarande glad.
Ja, jag har förstått det. Jag följer dig på sociala medier och förstår att du gärna är kvar i den här känslan. Hur har det varit den här veckan efter VM-segen?
Som jag tror var... Senast jag kände, om man säger under tävlingshelgen, var det mycket mer extremt än vad jag hade förväntat mig. Men om man säger framåt här, måndag var bara lite, var jag mest trött. Det var ju lite, vi firade ju segern lite grann. Eftersom jag aldrig firar segrar i den där formen, så det är väl lite undantag att fira det på sånt sätt som vanliga människor tror jag kallar kalas och fira. Så jag var lite trött på måndagen. Sen på tisdagen så börjar den där känslan krypa på och bara njuta lite av situationen. Och onsdag, torsdag måste jag säga att det var inte så stor skillnad. Jag började svara på lite människors kommentarer och som har ringt och gratulera. Men nu börjar den där känslan komma när anspänningen sjunker lite. Anspänningen för det har ju varit ganska lång och ganska stor. Och när anspänningen sjunker och man börjar, det blir det lite, ska jag säga, lite så här mycket lugn i kroppen som jag har nu. Jag har inte haft på, jag vet inte när. Det vill säga att kunna sitta på soffan och titta på en film gjorde jag med min bästa kompis här om kvällen. Liksom. Det händer ju inte annars. För jag är ju så jagad liksom, och tycker att jag ska slösa tiden på. Så jag kan säga att så lugn som jag har blivit i kroppen, det har inte varit på länge. Så förra gången det kändes något liknande var det nog när jag vann första delen. När man kommer till mål till lugn och ska man säga, det är ju som man kommer till en ny platå i livet där man vet att här är det okej att stå still en stund och andas. Nu kan du kan vänta lite nu. Andas ut och njut och äta en god middag och skratta och vara glad och bara njuta av stunden. Och du behöver inte stressa och jaga hela tiden. Så känns det nu.
Mm. Jag tittade lite på mästarnas mästare också även nu i huvudet på Gunde Svan. Och igår kollade på gamla avsnitt när han träffade och tävlade mot Anja Persson. Och du har träffat henne någon gång. Hon är lite Audi människa också. Jag vet att hon var gäst hos dig en gång på en STCC-tävling. Men hon berättade lite samma sak, att det var det eviga jagandet och alltid liksom lägga ner all tid på att bli bättre och bättre och bättre. Men jag förstår att det kommer en stund då när det inte är där så påtagligt.
Nej, men just nu, jag har inte återfått det än. Jag är på väg och, som jag sa, ska köra min DTM-bil nu. Men just nu, i den här sekunden, så är jag så lugn i själen som jag inte varit på, jag vet inte när. Jag tror att jag kan inte ens minnas när jag var så här lugn i själen. Nej.
Men du kommer kunna slå på igen, eller när det blir tävling? För ni är inte riktigt klara. Jag förstår att du gärna vill vinna märkesmästerskapet i rallycrossen också.
Jo, såklart jag vill det. Men det känns ändå som att de här 3 veckorna bort känns ju som 30 år bort just nu. Mm. Jag vill ju inte att tiden ska gå. Jag vill ju njuta av det här nu. Så jag vill inte att tiden ska gå så fort.
På tal om gå fort, du märkte kanske att din rival då, Petter Solberg, han var ju oerhört snabb att lägga upp tävlingskalender för 2017. Ja, han vill att det ska vara nytt år nu. Ny chans.
Han vill absolut inte njuta av stunden.
Nej.
Nej, man kan väl säga att alla har ju sina sätt att mentalt ta sig vidare. Men ja, just nu känner jag att nej, ja, jag njuter gärna av stunden och låter gå slow motion några dagar nu. Börjar känna att äta en god middag, en för mycket, hellre än en för lite, och dricka en radlare på soffan och äta lite chips. Jag har gjort sådana här saker jag nästan aldrig gör.
Nej.
Jag har gjort sista veckan här och bara få njuta liksom. Och jag känner att jag kan verkligen njuta nu, för jag har lugnat ner mig själv så pass mycket så jag har faktiskt klarat av. Och det är jag mest stolt över, att jag klarar av att njuta några dagar. Jag tänker fortsätta att njuta.
Ja, det är det värd. Du, vi som har följt dig genom åren här kanske undrar lite grann, varför har det dröjt så länge innan du provade just rallycross? För det verkar ju passa dig så bra.
Ja, jag tror att mina rallycrossen har ju alltid varit någonting stort i Sverige och Norge och så. Men jag tror att när IMG tog upp det och det blev någon motor till det och att jag fick chansen där med Marklund-teamet och köra X-Games och i Sverige, så kände jag väl att ja, det här kan ju vara en början på något som är kul. Men det var egentligen ganska enkelt att säga att de där bilarna, de är väldigt tilltalande att köra. Om man pratar om bara körglädje, om man struntar i hur fort det går eller om man struntar i allting och bara säger, om du bara får värdesätta körglädje på en bil, hur kul är det att köra den här bilen? Mm. Och då har jag svårt att se att man kan ge mer poäng till en bil än vad en rallycross supercar får. Självklart så är några bilar bättre eller sämre, men den kategorin av bilar är fantastiskt roliga att köra. Det är en helt enorm vilken körglädje det här. Och det var nog det som gjorde att jag var tvungen att prova först innan jag insåg hur kul det var. För jag tyckte att titta på så förstod jag aldrig charmen. Men nu när jag har fått kört lite mer själv så har jag blivit helt biten av det där. Och det är egentligen för att jag älskar att köra bilar som har mycket körglädje. Mm.
Om du nu har ju det här VM-serien gått i 3 säsonger om jag räknar rätt. Tror du att det här kan fortsätta utvecklas? Är det en... Blir det en succé? Vågar man säga det nu? Med rallycross och VM?
Jag tror att det är fortfarande några saker som fattas för att det ska bli en världssuccé. I min värld, som jag sa inledningsvis, att sporten är ju, den förändras ju. Man tävlar ju inte bara motorsporten mellan varandra, utan det är ändå en större sak. Och jag tror att skulle man få rallycrossbilarna vi kör idag gå på el, alltså eldrivna rallycrossbilar, om man kunde köra mer in i städer. Inget ont emot Höljes som är paradiset uppe där. Men jag tror att skulle man få det mer accepterat för en större folkmängd, så skulle man byta Höljes mot Solvalla och byta 4-cylinder turbomotor mot elmotor. Och sen så åka göra det mer i städer där folk är. För jag tror att människor inte är beredda, alltså den stora gruppen människor inte är beredda att åka så långt för att få underhållning mer på plats. Sen självklart är ju det som sker på tv är också väldigt viktigt. Men jag tror att det hänger ihop. Har man en modern teknik på bilarna, det vill säga att eldrivna bilar man kan köra med väldigt kort tid och sådär, och väl gjorda arrangemang som kommer närmare städerna, och man åker till kanske Barcelona, man åker till Hockenheim, man åker till Solvalla och den typ, då tror jag att det är där någonstans jag ser sporten kanske, ja, jag tror det är mer 10 år än 5 om jag ska lägga handen på hjärtat. Jag önskar att det skulle finnas en elbilsklass i supercar om 5 år, men jag tror nog att det är mer 10 om jag skulle gissa. Mm.
Och om det finns några, du var inne på det lite grann, om det finns några hot eller problem med serien då, är det mer den typen av konkurrens från annat håll än regler att ni börjar köra på varandra för mycket kanske eller sånt? Det verkar ni klara av eller?
Jag tror att det här, om man ser reglerna, att man måste ju ha någon form av sport som är trovärdig. Det vill säga att alla vet ju att i rallycross kan man köra på varandra hur mycket man vill, för bilarna är väldigt tåliga. Men de som är där och tittar, de vill ju också se att sporten ska ju vara underhållande, och i min värld så är bland den bästa sporten just nu som det sporten är underhållande, det är vi att ta supercars i Australien. Det vill säga, det behöver man inte ha massa konstgjorda saker för att det ska bli bra, utan de har väldigt tydliga sportsliga regler, väldigt enkla tekniska regler, och sen har de väldigt bra folk som är, man ska säga, berätta vad som händer, så att det är väldigt lätt för alla att förstå. Mm. Och jag tycker att rallycross har mycket av de grunderna där man kan säga att ja, men det där har ju alla förutsättningar för att lyckas. Så att förutsättningarna finns självklart, och potentialen kan jag tycka, den är väl utnyttjad till 30% eller något av rallycross, så det är väl 70 kvar. Och det är ju, IMG har ju det mesta av de 70%, så kan jag tycka att som är kvar att göra, så har väl IMG 40-50% av ansvaret och team resterande. Mm.
Ja, det är rätt hård i din analys här. Men är det dags för någon icke-nordisk att vinna? Tror du att det krävs för att den ska få genomslag? Tror du att det är bättre om Sebastian Loeb vinner nästa år för serien än om du vinner en gång till? Eller spelar det inte någon roll?
Ja, i min värld så ska ju den bästa få vinna. Ja. Om det är Sebastian Loeb så grattis liksom. Då är det han. Men jag tror också att folk har generellt stor respekt för skandinaviers sätt att köra riktiga bilar. Speciellt på lite blandade på sån typ av vägar som vi har. Mm. Men sen är det också så att i formelbilsvärlden är det annan typ av... Där är det ju tyska och fransoser som är väldigt starka. Så att jag kan väl tycka att för att rallycrossen ska växa så lär man väl få in ett bredare startfält från olika länder. Och då är det inte så att man tycker, men ta en tysk så har du löst problemet. Det lär ju vara en tysk som är duktig. Mm. Det vill säga, han lär ju också kunna vara med och konkurrera om segrarna och inte bara vara med och fylla upp startfältet. Så att det finns, vad det jag menar, att det finns många utmaningar som rallycrossen har för att få en respekterad i flera länder. Jag menar, formelsport och man ser barnracing har ju inga sådana utmaningar. Så det finns det ju förutsättningar nästan i varje land. Men Frankrike är ett väldigt starkt rallycrossland tillsammans med Sverige och Norge. Skulle säga att det är de tre starkaste. Men Tyskland behöver ju också någon som, där det är någon som satsar. Men de flesta ungdomarna i Tyskland, de drömmer ju att bli Schumacher och Vettel. Men det är inte så svårt att förstå heller.
Nej, men du har ju bott länge där i Tyskland så du jobbar lite på åt båda hållen.
Mm, nej, men jag försöker ju leta rätt på sådana killar som är beredda att satsa. Och det lär ju vara någon som, en del kan man börja väldigt tidiga år, men då tar det ju 5-10 år innan det är någon som har byggt upp den. Eller så letar man rätt på någon som redan kan.
Du, om vi pratar DTM då, som har varit din huvudklass i många år. Nu har det kommit två svenskar till här. Först Blomqvist och sen Rosenqvist. Märks det av att ni är tre nu från Sverige?
Nej, jag har inte märkt det än. Det är ingen skillnad så. Jag menar, Tom har gjort det fantastiskt bra. Jag har varit där lite länge. Felix har ju hoppat in i år först. Och han är väl en av de som har gjort den bästa, om man säger, inhoppen genom tiderna, kan jag tycka.
Mm. Ja, men är det så att ni går och käkar frukost tillsammans och så?
Nej, DTM har ju blivit lite så att det är ju var en hålls på sin kant och alla tar hand om sig och sina problem och jobbar på sin biltillverkare. Så att det är ju inte så, när jag började DTM så var det lite annan stämning. Men den är borta nu. Det är ju så professionellt så att det är inte så lätt att hålla någon relation i någon stor form med, man säger, mot medtävlare eller motståndare, vad man nu vill kalla dem.
Du har ju också kört Race of Champion. Om man räknar upp din meritlista så är det ju väldigt många segrar av olika slag i olika bilar. Men nu har du inte kört på ett tag. Och det är inte aktuellt i år, va?
Nej. Jag har nog... känner väl att jag har spänt bågen lite mer än... Men genom åren så har jag kört nästan allting. Jag har sagt ja till allting jag kunnat. Men livet har ju förändrat sig lite när man har... familj och två barn och sådär, så att jag känner väl att rallycross VM och DTM, det räcker väldigt bra tillsammans med alla tester jag gör, så just nu känner jag att det är inte läget att lägga på mer saker att göra, och det har väl pratat med Fredrik och sa det till honom, så att ja, så är det, ja. Så känner jag idag, eller när det kan säkert ändra sig, men sen är det också så att personligen sen jag var där och körde Race of Champions de åren i min värld, när det var roligast att åka dit, det var ju när vi fick köra VRC-bilar och det var mycket fränare racerbilar, men sen är det ju så att det är förknippat med kostnader och även motståndet och alla, jag förstår ju nu varför en del inte kom varje år, för till slut så är man lite trött och behöver hellre åka på semester än åka ytterligare på en till biltävling.
Flera av dina kollegor då runt om på olika nivåer sysslar mycket med förarutbildning. Antingen åt sina arbetsgivare eller ja, åt andra eller håller kurser. Men man ser inte lika mycket av det i ditt fall. Är det något som du har varit bort också på grund av tid? Eller?
Ja, jag vill säga att jag har inte någon större, idag så känner jag ingen större behov av att göra den typen av aktiviteter heller. Men jag gjorde lite sånt där när jag var yngre och jobbade på en formarbetsskola på Mantorp och gjorde det där under några år och kände att ja, det var jättekul och jättespännande en stund. Men just idag så känner jag inte att, jag tror inte att det är där min framtid ligger.
Nej.
Men jag tittar i min egen glaskula så tror jag att det finns folk som är duktigare att göra det än vad jag är och som har mer entusiasm för ett sånt jobb.
Mm.
Och i min värld så inbillar jag mig att om jag tycker det är kul att gå till jobbet så gör jag ett bra jobb. Om inte jag tycker att det där är kul så får jag hellre, då avstår jag hellre. Och jag känner inget behov och ingen entusiasm av att göra det just nu.
Du var inne på det förut lite grann att du är det så att du letar lite efter talanger att coacha och hjälpa fram? Ni är ju två i ditt team nu och du har haft det så, du har kört ihop med någon under alla år i rallycross-VM. Men är det så att du letar lite? Du gärna vill hjälpa till och ja, få fram någon annan?
Ja, men jag tycker att det är kul att hjälpa människor i stort. Men som världen har, motorsportsvärlden om vi kallar den, har utvecklats nu så är det, man måste ha en jättestor talang. Alltså man måste ju förstå hur man ska köra racerbil. Men sen lär man ju ha en talang att kunna kommunicera med människor. Och då menar jag både i teamet och med partners, med media och med fans. Och nu finns det så många sätt att kommunicera. Man kan lyfta telefonen, man kan skriva på sociala medier, man kan prata öga till öga. Ibland får man prata över teamradion.
Mm.
Men att hitta människor som är, har talang att köra bil, som är duktiga att kommunicera och som förstår att motorsport inte är en, ska man säga, att en, det är inte som schack direkt. Liksom, men det kostar ju lite mer pengar att köra och tävla i motorsport. Därför lär man ju förstå de kommersiella delarna också. Jag hävdar att de racerförarna som, ska man kategorisera lite här även om man kan, ska göra det. Men missförstå mig rätt, de bortskämda sönerna som har fått pappa att betala hela vägen. De kan ju vara duktiga att köra jätteförartalang och vinner och kan få en bra karriär. Men om man rent för entreprenörskapet ska se så är det ganska lätt att se vilka förare som har ett entreprenörskap. Och jag märker ju det att jag tycker det är kul att jobba med dem som har ett stort entreprenörskap. Så att det är lite så det är att skapa förutsättningarna för att vinna.
Mm.
Det vill säga bygga ett team av människor eller göra aktiveringar och göra intressanta saker. Så att har man allting man önskar och man kan välja förare fritt som teamchef, då tar man den som kör fortast. Har man inte ekonomin som krävs, då får man ta en entreprenör som kan hjälpa till att fixa den där ekvationen och hoppas att de är tillräckligt duktiga att köra. Så att det finns lite blandat, men jag ser i alla fall och analyserar både kollegor och medtävlande och unga människor på ett annat sätt än jag gjorde när jag var ung.
Mm.
För då var det inte samma ekonomiska tryck som det är idag.
Men är det så att de står på kö nu och vill köra med dig nästa år?
Klart att önskelistan av, alltså, säg så här, det är fler som har hört av sig än vad det var tidigare år. Det är ju roligt, för det är också ett kvitto på att det är några som lägger märke till vad som har gjort som team och även vad jag har gjort som förare. Så att vi kan ju tycka att det är ett betyg att många ringer och frågar, såklart. Men sen är det ju, för att ro såna här projekt i land på den nivån vi har gjort nu, så är ju en viktig del att man har en biltillverkare i ryggen som är med och hjälper till och har några bra huvudsponsorer. Och i dagsdatum så har jag haft, under de här första tre åren så har vi haft några som har varit lojala med oss från start. Och det är jättekul att ha sådana som vill vara med och satsa och kunna vinna sen så att alla får lite utväxling för sin investering. Det är ju fantastiskt. Men så är det är likadant från förare sida också, att det krävs en stor uppoffring idag för att nå ända fram. Och tittar man på vilka du ska slå i rallycross-VM på att bli världsmästare, och så börjar du läsa Lööb, han har vunnit 9 VM-titlar, Solberg tror jag har vunnit 3, nu har jag vunnit 1 och 2 DTM och lite blandat. Så de tre killarna måste du slå för att få en medalj i rallycross-VM.
Mm.
Då kan man säga att ja, men Det är inte så svårt. Nej, det kanske inte är. Men man måste i alla fall göra det. Och så länge de tre är där så kommer det inte vara någon som får någon VM-medalj till skänks i alla fall. Det vet jag.
Nej. Ja, men det är ju angenäma problem då inför nästa år. För att jag räknar med att du tänker försvara titeln.
Ja, jag menar som det är just idag så har vi ju alla våra avtal går ut nu när året är slut. Både som teamchef och som förare. Det vill säga att vi har ju planerat allting i 3 år. Och nu blir det ju en ny start om vi ska fortsätta. Då lär vi lägga upp en ny plan. Liksom. Hur lång tid ska det vara på? Så bara fortsätta 1 år till, det känns inte aktuellt. Utan, jag kan säga minst 2 år till är det som är aktuellt om vi ska fortsätta.
Ja. Och då har du fortfarande avtal med DTM då, misstänker jag, några år till, eller?
Ja, så jag säger, men min relation med Audi, den är i alla fall så bra den kan vara. Ja. Och vad det leder till, det vet jag inte än. Så det är fortfarande lite turbulent, som jag brukar säga. Det är lite turbulent på firman. Men
ja, det pratar som att de går veckorna... Ja, det ser bra som att de går ner i antal bilar kanske alla. I DTM alltså.
Jo, jag menar, om man har tvättat öronen sen i somras någon gång där, så kan man i alla fall känna på vibban att det kommer ske förändringar. Vad det exakt kommer bli, det återstår ju att se. Men alla spekulerar ju om färre bilar i DTM och allting står upp för prövning om det ska vad de ska satsa sina pengar på, vad de ska marknadsföra sig framåt. Och det är ju rallycross, ett alternativ, och det är Le Mans, och det är DTM och det är Formel E, så att det finns ju mycket att välja på också.
Ja. Vi har varit inne på lite grann om sociala medier, som det jag tycker att du också på, precis som du har varit mycket med att bygga team och vara en föregångare. Är det någonting som du har tänkt speciellt mycket på och gjort en plan även där? Det verkar som att du är väldigt planerad.
Jo, nej, men vi har ju försökt jag själv privat och teamet har vi försökt, för man går ju till sig själv och så säger man så här, men vad vill du själv stå för? Vad kan du stå för? Och jag tycker alltid var kul. Alltså, jag har ju varit lite motorsportnörd och man vill berätta lite vad man gör. Och, ja, lite diverse sådär. Men sen om man tittar på det vi har åstadkommit idag, så handlar det väldigt mycket om bilar, biltävlandet och det livet jag lever, om man säger. Men jag har ju fortfarande en del saker i mitt liv som jag har gjort, som jag pysslar med, som jag har valt att inte kommunicera så hårt. Mm. Det vill säga mina privata intressen och sånt här. Så följer man mig så får man ju mest av reseföraren Mattias. Mm. Men om jag säger privatlivet har jag valt att inte ta med så mycket, varken hundar eller barn eller flickvänner eller hobbysar som jag har lite vid sidan om och så här. Och det är väl lite där jag kan man säga att det märker jag att intresset börjar växa vad jag gör förutom att tävla.
Mm.
Och det är väl det enda jag märker när jag tittar på Ken Block som är, eller Lewis Hamilton. De lever ut hela linan med allt från vad de har för kläder och vart de är någonstans och fester, eller om det är, ja, det kan vara i stort sett vad som helst. De går till gymmet eller, ja.
Det är mycket bara överkropp på Lewis Hamilton.
Jo, nej, men du vet vad jag menar. Man lär ju också fundera på, ja, men vill man verkligen pyssla med det där? Alla som känner mig, de vet att jag är väl speciellt på mitt sätt och han är speciellt på sitt sätt. Och jag går väl och funderar på om jag ska ge mer av mig själv. Och jag vet att det tar ju lite krut och lite energi att göra det. Men jag vet ju också att det finns efterfrågan på att folk vill veta mera.
Mm.
För det är väl det enda. Jag är också som människa väldigt nyfiken själv. Så jag tror att om jag skulle vara ett fan till mig själv, alltså om jag nu inte ett, då skulle jag också vilja veta mer. Men och bara se de där bilderna när ni åker och tävlar liksom. Vad gör du mer liksom? Vad händer mer i ditt liv? Och det är väl lite sådana saker som jag går och funderar på om jag ska. För tar man upp det spåret, då lär man ju vara beredd att leva det också.
Mm.
Och sociala medier har ju sin skärm att man kan sprida ganska fort. Är det någon som tycker det är kul så sprider det så fort. Och jag gör nog tillräckligt mycket stolligheter privat för att jag kanske skulle attrahera en annan publik också.
Mm. Men du hade en plan för 5 år sedan att det var så här. Du skulle utnyttja sociala medier.
Jo, nej, men jag var ju inte, absolut inte först. Utan jag gick med och väntade på att se, men hur stort kommer sociala medier? Vad kommer det ha för påverkan? Och jag kan väl säga att när rallycrossen började och tog vidare, det var också då mitt intresse. Jag insåg att ja, men det där kommer ju vara perfekt för rallycrossen, sociala medier. För att det är den typen av tävling. Och då tog jag även upp spåret lite allvarligare själv. Och sen när man får lite flera partners som också skattar att man gör det. Och man, då blir det lättare om någon säger kul att du jobbar, att det blir bra liksom. Ja, då är det roligare att jobba också. Och sen får man lite beröm av fans och sådär. Då blir det ännu enklare. Men får se vad, hur jag kommer att fortsätta. Men som det känns just nu så kommer jag nog säkert att lägga till någonting mer. Och dela någonting mer med mina fans. Kanske inte på alla kanaler jag gör, men på någon kan jag nog vara beredd att dela mer av mig och mitt liv eftersom jag märker att det är uppskattat.
Mm. Ja, du var ju väldigt tidig med att ha egen fotograf och med dig ut på tävlingar och så här som tog bilder och filmade och klippte. Alltså det var väl när du var i Värmland och körde Svenska rallyt så hade du egen kille med dig som delade ut och mejlade ut på den tiden.
På den tiden så jag tror ett av mina största problem att jag var lite för tidig med att vara entusiastisk över det sättet att jobba. Mm. Och jag kommer ihåg när vi började klippa ihop på den första Svenska rallyt 2004 var det. Mm. Vi klippte ihop med bilder och vi hade fotografer och vi gjorde en DVD och skickade ut med en påse bilar till alla som har med och hjälpt oss. Och då var vi så långt före våran tid. Och jag kände att nej, det där var det så uppskattat liksom. Det var också inte uppskattat för att det var så färskt så att det var ingen som riktigt mer hajar. Slängde in en DVD i datorn och helt plötsligt så spelade allt upp sig som hade hänt. Så jag tror att jag var lite för tidig med att vara entusiastisk i det där. Sen tappade jag lite av entusiasmen för jag tyckte, ja men är det inte mer än så det tas emot och tar jag lite lugnt. Mm. Sen kan man säga att när världen sen tog vid då var inte jag med. Du kan säga så här, jag gjorde en tjuvstart och sen var jag inte med vid omstarten men nu har jag i alla fall hängt på igen så man säger jag har i alla fall sett det där komma och ske.
Mm. Ja, jag förstår, det är en bra liknelse faktiskt att du var nog tidig och sen tappar sugen lite och så kom liksom världen i fatt med rätt. Ja. Nu har du hittat rätt distributionskanal. Det var inte liksom DVD på posten utan nu är det Instagram.
Nej,
och Twitter.
Just då så var det ju ganska kul att skicka ut en DVD på en godispåse och skriva prova Algens bilar och titta på den här. För det var ju egentligen bara det var det jag menar att sociala medier är egentligen det. Du visar lite videos, du visar lite filmer. Det enda godispåsen där får man inte någon när man är med på Instagram idag. Men
nej,
det var egentligen inget annat jag gjorde. Det är bara hur informerar man människor. Mm. Och jag tror att om jag skulle skicka en DVD och göra en favoritrepris. Skicka en DVD och en DVD och en påse bilar. Jag tror det låg en keps om jag inte missminner mig. Och tacka för hjälpen så fick jag se vad vi hade gjort. Ska jag skicka det idag, då skulle nog folk tycka att man var lite knäpp. Men de skulle nog skratta och tycka att det var kul. Liksom.
Ja. Den skulle
kan du tänka att det gjorde jag 2004. Det är 12 år sedan nu.
Ja, det är otroligt. Är det något som ni pratar om inom rallycross-svängen? Alltså teamen, förarna, arrangör. Uppmanas ni att göra mer? Eller är det helt och hållet på eget bevåg?
Alla gör ju det man själv tycker är behagligt. Och sen alla försöker ju marknadsföra sig på det sättet från sociala medier tror jag. Jag tror att det är framtiden för dit vänder du om du vill ha något. Mm. Det är ett fritt val, men om du väljer att inte ha Facebook, Twitter, Instagram som jag kallar de stora tre liksom. Det är ju ett sätt att få information om du inte vill ha det liksom. Man går in frivilligt och klickar vad man vill ha. Vill man inte ha något så klickar man bort det. Så att jag kan väl tycka att det har en väldigt stark stort och starkt inflytande på fans och de som tittar. Så att jag tror att det kommer vara någonting bra framöver också. Men jag är fortfarande säker på att det saknas ju någonting, och det är den här, i min värld så den som kommer vara först och göra en app som heter live-tv mer eller mindre. Där du bara har en app, trycker så väljer du vilket land du bor i och sen trycker du vilken kanal du vill titta på eller någonting, och så att du kan titta på tv helt fritt i telefonen.
Mm.
Det är väl det enda jag tycker, att de här rättigheterna från land till land och allt sånt där, jag tror att det här kommer försvinna. Jag tror att man kommer se världen som ett land och inte land för land, utan...
Ja, det är på gång, det är på gång lite inom EU med telefonin, att man kan inte så dyrt att skicka data över gränserna som det är nu. Det känns ju också stenåldern. Det är lite där begränsningen sitter. Men sen finns det ju inom andra idrotter, amerikansk fotboll och baseball och så, där du betalar och så ser du allt så mycket du vill liksom, fritt i alla länder. Liksom.
Jo, men det är det jag menar. Att om jag tar min telefon och så... trycker jag igång vad jag vill se och så streamar den till på en tv man är just då. Är jag på ett hotellrum, då kan jag ta det jag streamar. Så jag har mitt abonnemang, ingår i telefonen om man säger. Ah, då kan jag titta på vad jag vill. Det vill säga att man blir sedd som den IP-adressen man har. Sen kan du köpa det du vill köpa liksom. Fritt då. Om du är i Tyskland, Sverige eller USA liksom, inte så noga. Du kan klicka och köpa allt och så bara trillar in på ditt abonnemang liksom. Och jag kan tycka att det här att blocka olika länder och sånt här, det tror jag är historia. Jag tror att det kommer man titta tillbaka på och säga, men hur korkat var inte det?
Mm.
Utan jag tror att världen kommer bli friare, och de som köper rättigheterna kommer distribuera dem på ett annat sätt så att det blir lättare att följa.
Mm. Ja, det pågår ju stort inom Formel 1 nu, som har fått nya ägare, att de pratar om hur man ska göra det här smartare och bättre. Och som du sa där, IMG har väl då 70% av, eller 50 sa du, som de hade hand om utvecklingen av rallycross VM, så de har lite att fundera på.
Jo. Nej, men det är ju så här, jag tror också att de som vågar investera pengar i och ta hand om sina fans, det är de som kommer att vinna fansen också.
Mm.
Och det är väl lite där ibland som jag blir lite, jag tycker att IMGs interna utmaning är det att förstå att ja, det är kul att tjäna 50 euro idag, men det kanske är ännu roligare att tjäna 500 om 2 veckor. Mm. Och om de vågar tänka så, då tror jag att kommer sporten kunna växa. Men om de tycker att det är tillräckligt kul att tjäna 50 euro idag, inte 500 om några veckor, det går inte att tjäna 50 euro idag och 500 om några veckor i min värld. Utan du måste vara beredd att säga, men vi får nog nöja oss att tjäna 1 euro idag för att nå det stora målet lite längre bort. Och det är där tror jag intressekonflikten kommer i vårat fall.
Du, jag har precis varit och hämtat en testbil. Jag håller på att testa bilar. Och nu blir det en Ford Focus RS som har den här drift mode. Kan blockläget på anti-sladd. Så man kan ut och sladda med den här. Nu såg jag just på sociala medier att du hade gjort en liten film nyligen när du gör donuts och skapar de här Audi-ringarna. Har du några bra tips då när man ska ut och leka med Ford Focus RS?
Ja, jag tror att lära sig att lastväxla, det är det enda jag skulle vilja rekommendera. För att alla de här bilarna som är gatbilar i någon form, de är ju inte... De ska ju gå och köra på vanlig gata. Så lär dig att lastväxla. Du säger bromsklart, knick till lite på ratten till höger. Och sen lägg om till vänster. Ska du säga att du kan få på en riktig sladd. Och sen mycket gas.
Ja.
När man väl har fått sladden. Så att den orkar dra sig framåt bilen. Och parkeringar är ju det bästa. Det finns ju en anledning till varför vi älskar IKEA. Alla resultatörer.
Ja, jag hade... Vi spelade faktiskt in eller vi tog bilder en gång på Hubbeberg när han skulle sladda med en Jaguar på en IKEA-parkering utanför Stockholm. Men vi malde den så här mitt på dagen, så det var inte så bra för det var så mycket bilar i vägen. Men vi fick till några bilder.
Sen tur var, det är därför alla frågar, men han skulle inte få IKEA som sponsor. Alltså, de har redan sponsrat med så mycket, det är bara att de inte vet om det.
Nej, det är bra.
Nej, skämt åsido, det finns fördelar med stora parkeringar när man ska ut och leka.
Ja. Bra Mattias, tusen tack för att du ville vara gäst och lycka till med DTM-testerna då i veckan här. Och det är nästa års bil ni testar nu. Är det så?
Jajamän. De har ju lite nya saker på gång, så det ska bli spännande att komma fram och se vad de har hittat på.
Ja. Bra, och så får du fortsätta njuta av din VM-titel.
Jajamän, tack så mycket.
Ja, tack. Hej, hej. Hej.
Tack, hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.